Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det är fredag, veckans bästa dag, och Toto-svenskan är tillbaka med ett nytt härligt avsnitt som vi ska gå in i helgen med. Det känns jävla härligt. Svanen ska kommentera U21, tror jag att det var.
Sverige-Sypen
U21, så att han har kastat in programledarhandduken här i alla fall, så att jag får den stora äran att leda dagens program. Kalle, jag brukar alltid kolla med dig i fredagar. Du har fortfarande ingen mick. Tumme upp om du är glad. Ja, Kalle är glad även idag. Vi ska kanske det mest sådär färska som har hänt som vi ska ta hand om är att vi faktiskt ska ringa Paulo Sabram. Som ju igår blev helt klar för IFK Göteborg. Det blev kul att höra lite hans tankar om det. Det känns som en märklig session han har haft i Holland. Som har varit rörig från start till mål på något sätt.
Ja, och det är väl just den klubben han gick till. Att det var en... Alltså... Kroningen, traditionellt stark klubb, svensk koppling sedan många år tillbaka. Var man på ytan när han och ett par andra svenskar var aktuella dit. Daloiran Dost framförallt. Att det kändes som en klubb som var, som hade uttalade och tydliga ambitioner om att liksom fylla den luckan som finns i Holland efter PSV, Ajax och AZ Alkmaar. Att vara någon form av utmanare till i alla fall Europaspel. Och blev i princip det totalt motsatta. Grova ekonomiska problem, spelarvärvningar som inte blev vad de skulle, varken för spelarna eller för klubben. Och det tydligaste exemplet på var de stod rent statusmässigt var när de för ungefär ett år sedan bestämde sig för att låna in Matej Csálos från Malmö.
Just det.
Lånade honom då med obligatorisk köpoption. Fanns ett påskrivet treårskontrakt färdigt, och sen brakar Groningen rakt ur Eredivisie. Och Csálos fick inte vara kvar, det fick inte många andra heller, och nu har man väl liksom kommit till ett stadie där man försöker då städa upp och rensa både internt och externt och försöka få ordning på hela klubben. Så att skönt för, det känns som att det är väldigt skönt för Paulos att slippa vara där i alla fall just nu, utan bara koncentrera sig på fotbollen och att komma tillbaka till den form han visar upp i AIK.
Mm. Det var en väldigt konstig period när Groningen fick någon ny scout eller analytiker eller vad det var som var inne på svenska fotbollen. De hade ju Paulos Abraham, Iran Dost, Jaya Kalli, Alex Mortensen, Ramon Lundqvist, Aymar Cher och två killar på lån från Kalmar. Då känner man att den här satsningen är lite rörig.
Svenskar numera persona non grata i Groningen.
Ja, kanske.
Körde de ner i botten. Valter är här också.
Ja.
Hur läget?
Jo, det är bra.
Gör någonting med dig med Abraham?
Faktiskt ingenting. Nej. Vilket är ju på ett sätt skönt, men på ett sätt också lite deppigt. Alltså IFK Göteborg är ändå en av våra, alla för mig i alla fall, en av våra tre största antagonister. Paulos är ju alltså ändå en ung Stockholmskille, liksom inte en AIK-kille från början, men ändå Stockholmskille som ändå slog igenom AIK.
Men var det inte lite känslomässigt konstigt av att så här, han är BP i grunden ju, men när han slog igenom AIK var ju covid-säsongen, ja. Så att man har väl inte så mycket relation till honom från läktaren.
Jag har aldrig sett honom spela fotboll live. Nej. Tror jag. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte ens att man hann med någon försäsongsmatch eller så. Eller han kom senare så, tror jag.
Ja, då när det är det från BP ju, och man inte sett honom live, då är det klart att man... Det är ju en annan grej än om en AIK-produkt som du har sett slå igenom skulle hamna i Göteborg.
Ja, så att känslomässigt gör det faktiskt ingenting med mig. Men som sagt, konstig känslan då att en gammal AIK har gått till Göteborg och man inte är det minsta upprörd över det. Men det är väl där vi är med fotbollen idag, eller jag får säga. Men såklart att covid-säsongen är väl den stora anledningen till det. Men lite nyheter som vi ska gå in på senare kring August Mikkelsen, som en ny vet om Berisha följetong här, att de ska tillbaka till Norge. Nya uppgifter som gör gällande att det verkar vara ett bud som Hammarby ser ut att acceptera.
Ja. Så att, deppigt tycker jag, men ja, vi ska prata mer om det.
Vi kommer in på det lite senare. Vi ska dessutom avsluta dagens program med att ringa en Arber Seneli-febrig Isak Idén. Det råder ju hysteri nere i Borås nu efter att den förlorade sonen är hemma igen. Det var väl en illa dold hemlighet, får man säga, när du tränat där i 3 månader eller något, känns det.
Ja, vi pratade med Walter innan vi gick in här och Walter bara, ja men fan, hur gammal är han? Jag trodde, i och med att han var med i det U21-landslaget som vann guld, så tänkte jag, men han är väl... Jag hade också dålig koll. Jag bara tänkte, han är 92, han börjar bli gammal. Så Walter bara, men 24-25, kollar upp, född 96. Man bara, jävlar, det var länge sedan tiden går.
Är han 96? Alltså. 95 tror jag.
95. 95, okej, förlåt. Fan,
jag har en gammal Herrenfen-tröja med Seneli på hemma som någon skickade in till mig någon gång när jag gjorde Kolla Svenskan. Så den får man kanske ge till Isak Idén bara.
Ja, det känns, hade varit fint ändå. Så det är dagens program. Vi ska börja med att pusha för att gå in och signa upp sig på TV4 Play där vi har en superdeal där man ju ser dels Svenska Cup-finalen mellan Malmö och Djurgården som kommer i maj, dessutom Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus och världens bästa fotboll från La Liga, Serie A, Champions League och dessutom ett stundande EM-slutspel i sommar. Det händer mycket, allt detta på TV4 Play. 299 i månaden, gå in i avsnittsbeskrivningen eller via våra sociala medier och signa upp er, för att ni kommer inte hitta ett bättre erbjudande, det vågar jag nästan lova. Stort tack till TV4 Play. Vi har ju också, i och med att i fredag så blickar vi lite extra mot det som komma skall. Inga svenska tävlingsmatcher, men våra andelar på Big Nine hos ATG finns ju där ute, tapper slutsålt i vanlig ordning, gissar jag, eller?
Ja, jag behöver inte ens kolla längre. Var beredda på tisdagar när de släpps.
Ja, man måste hugga fort.
Ja, det kan finnas kvar till Rule Britannia. De är lite långsammare än oss andra, så att säga.
Vi satte ju faktiskt semifinaldubben. Satt ju som en smäck. 1-1 i derbyt. Vi hade ju krysset där och Malmö vinner utan att släppa in mål. Så att, god form inför Allsvenskan som är en dryg vecka bort.
Jag vill säga att man måste vara över 18 för att spela. Bra. Om man har problem går man till stödlinjen.se istället för att spela ju. Eller om någon i ens närhet har det kan man också tipsa om det. Tack ATG.
Stort tack till ATG. Innan vi tar tag i alla de sillypuckar som har... Det har börjat efter någon månad där det känns som att det typ inte har hänt någonting. Det har legat och puttrat lite grann. Så...
Det har varit svårt att göra sillysvenskan de senaste 3 veckorna.
Det så förstår jag.
Jag har fortfarande panik över min lilla spådom där. När Tapper satte mig på pottkanten och gick igenom lag för lag. Är det stängt eller inte? Så jag har inte vågat titta på vilket utfall jag har lite grann. För att det händer ju grejer överallt hela tiden.
Ja, men nu har det de senaste dagarna ändå börjat ticka in lite grejer. Och en del stora, får man väl säga, både in- och utövergångar. Vi får väl se, som sagt, Mikkelsen nämnde vi. Men det är en mindre än en vecka kvar nu på fönstret in. Så att det känns ju som att det är nu de här sista bråda dagarna kommer. Så att vi kommer ju såklart fortsätta följa vad som händer till sig. Vi ska ta det i det här avsnittet också, vad som har hänt. Men innan dess så ska vi ju säga att vi är sponsrade av Fantasy i år igen. Som ju i och med Allsvensk start också startar. Det gillar vi.
Ja,
kanske mest du.
Ja, men jag har glömt vem som vann vår interna liga förra året.
Kommer inte ihåg.
Inget minne av denna.
Nej, ja, just det. Det var så att Freddy ledde den omgång 1-29 och jag gick om i omgång 30. Det var så vackert. Men jag kommer ju vinna år igen. Det vet vi ju här, men jag kommer nog inte vinna våran tutt och svenska liga, för den är ju hela Sverige med, så den är ju svårare än att slå det här rövgänget.
Ska vi dra koden till ligan?
Ja, men jag tänkte jag skulle göra det. Om man vill gå med i Tuttosvenskan ligan så är koden CMAI2Q. Och det är ju liksom tusentals folk som kommer med där och tävla. Så att, den är ju mest prestigefylld eftersom den är störst.
Jag drog ju ut utan någons vetskap att man vinner förutom i heder och ära också en hel dag med Ingo.
Mm.
Och Ingo, han var inte med på det här. Men så är det. Det blir en hel dag med Ingo för vinnaren. Bara det är en anledning till att spela.
Ja, han är ju lite tråkig. Det kommer vara mycket att man sitter och tittar på varandra. Bara.
Ja, men det är också lite fint på något sätt.
Jag har ju börjat reka lite på ett spel så här, över 3,5 meningsutbyten på en eftermiddag. Vi ska kika lite vad vi kan få.
Men ska man dra fantasyns grej i år? Mm. Alltså Halmstads spelschema i början. Sirius, sen Göteborg hemma. Västerås, BP hemma. Och sen förvisso Bayern svår match, men sen Värnamo borta. Så fem av de sex första bra Halmstad-matcher. Så att på våren ska man in tungt på Halmstad. Det är min rek.
Är du fantasy-spelare, Walter?
Ja, jag spelar. Mm. Jag har inte satt mitt lag ännu.
Nej, det är inte alls eller?
Nej, jag har inte börjat fila på
den. Jag har inte börjat pilla.
Bayern, jag har bytt, alltså jag har bytt. Det är tresiffrigt antal gånger nu.
Jag har faktiskt bara bytt en gång. Jag gjorde det ju typ samma dag som det kom ut. Och då tänkte jag att nu kommer jag sitta varje dag fram till allsvensk start. Men jag har faktiskt hållit mig undan från det. Mm. Men jag har bytt en spelare. Men om vi kollar Bayern-lägret då, så är det ju... Dels vet man väl kanske inte riktigt vart Bayern står som sådant. Och sen så finns det ju ett par... såklart halvgivna spelare ur ett fantasyperspektiv också, men som ju också kostar därefter. Har, ja. har du någon liksom...
Jag skulle hålla mig borta från Bayern är väl det starkaste tipset, men annars är ju, jag menar, Besara är ju någon form av poänggaranti, sen kostar han ju naturligtvis därefter, men han har väl, skulle jag tro, vunnit fantasy ett par år rad.
Han är ju dyrast i spelet också, ja, han och Nanasi.
Men sett till försäsongen i Bayern, så Bayern har väl gjort 5 mål, han inblandade 4, så att han kan nog vara värd de pengarna ändå.
Om vi kollar på Djukanovic då, som ju också, alltså, inte minst ur fantasy-synpunkt, ändå var väldigt bra. Även om det var ju alltid svårt, för att det var inte så jävla ofta han startade. Nej. Men poängen kom ju ändå på något sjukt sätt. Kostar 9,0 i år, så att jag tror att han kostade 7,0 i fjol.
Mm.
Vad skulle du säga där?
Alltså försäsongen ger ju inte vid handen att han kommer bomba in som han gjorde förra året när han hoppade in. Så att det är nog lite varningsflagg på honom. Är han uppsatt som mittfältare eller anfallare?
Ja, mittfältare.
Mittfältare, ja. Mm. Alltså, han kommer göra sina mål, men känslan är att försvaren i Allsvenskan har lärt sig honom. Han har ju sin grej och han är ganska dubblad. Så att, jag tror att det kommer vara lite trögare än så som han skärmade vart fall oss bajare under försäsongen. Men vi får se. Han har ju kvaliteter i sig, men försäsongen har varit lite trög.
Jag har ju Djukanovic i mitt bygge just nu.
Ja, han kommer ju spela i år till skillnad från förra året, exakt. Så det är ju en stor fördel.
Ja, också, ja, det är klart.
Svinsvår spelschema i början Hammarby då.
Jo, jag vet, och det är klart att man är lite osäker på Hammarby stort på något sätt, men det känns ändå som att han är, alltså när vi pratade med Kim Hellberg när han var med oss och så här, när han beskrev hur mycket han älskar att göra mål och den speltypen han är, även om jag håller med om att det känns som att försvararna i år kanske kommer, man kommer snarare öppna upp att gå utsida då, Djukanovic, för att jag kommer inte släppa in på högerfoten i år. Så han är en sån spelare, han kommer, även om han kanske i spelet i perioder kommer se svagare ut, så kommer ju han göra sina poäng.
Mm. Ja.
Det vill jag ändå hävda, men jag vet inte, jag är lite osäker, så att det är inte spikat att han är med i mitt truppiga. Har ni några sådana där, jag har ju en princip som jag har följt i alla år, att inte ha en enda djurgårdare med. Det har ju varit tufft de senaste säsongerna, för Djurgården har gått bra.
Marcus Danielsson gjorde precis 1-0 i träningsmatchen mot Örebro här också. Så ja, det blir ännu en säsong där han upp och stångar in dem.
En av alla premiumbackar på spelet, sett till pris. Men har ni några sådana principer, eller kör ni...
Jag har tidigare inte spelat Malmö, för jag tycker de har roterat för mycket. Man blir förbannad liksom när den givna startspelaren
inte är med. Håll kvar vid den tanken den här säsongen.
Ja.
Jo, men det finns ju ändå några... som alltså, man vet.
Och det var det jag skulle säga nu.
Förra säsongen var det betydligt mer stabilt, tycker jag, Malmö, än vad det var tidigare.
I år kommer det roteras av flera olika skäl. Däremot en som är supergiven och det som jag inte, som liksom först in i laget, Gabriel Bussanello.
Mm.
Jag kör dubbel Malmö försvar just nu. Bussanello och Stryger Larsen.
Okej. Okay.
För att i år kommer de ju använda båda kanterna, så att säga. Det gjorde de inte förra året.
Ja.
Och jag vet inte om jag vågar gå på så Botheim eller Kesetelin eller så, för det känns, där känns ju mer rotationsrisk. Men Stig Larsson och Bussanello kommer ju starta varenda match.
Extra plus för Bussanello är också att Martin Olsson inte ens är aktuell för att vara med på bänken.
Jag skulle säga, vi ska ju framförallt idag reka försvarare. Förra veckan, eller förra avsnittet så pratade vi målvakter. Min take på liksom Malmö i stort, men kanske framförallt då Bussanello versus Stryger Larsen. Båda, eller Bussanello kostar 7,5 och Stryger Larsen lite billigare, 7,0. Mm. Jag skulle säga att om man har råd så är det värt att lägga den där extra halvan på Bussanello. Jag tycker att Malmö är så pass tydligt ändå viktade till vänster.
I grund.
Ja. Så att jag tror att man tjänar in den halv miljonen.
Men det kommer absolut inte vara samma tokdominans eller överbelastning på vänstersidan som det var förra året. Vi pratade om det i förra avsnitt också, just att man har hittat fler sätt att anfalla. Det kan vara genom instick, det kan vara via inlägg, det kan vara renodlade liksom skott från distans eller fasta situationer för den delen. Så att men Bussanello är en bra shout i det avseendet. Kommer till mycket lägen, gör sina bonuspoäng, någon hörna här och var. Finns mycket att ta av det.
Man behöver ju Halmstad försvar då i början. Eftersom de kommer hålla mycket nollor. Och det är lätt att gå på Ofosu Aje. Men jag har inte bestämt mig riktigt för exakt samma pris har vi Nogueira nu på andra kanten.
A.k.a. Vinicius.
Ja, som ju ligger så otroligt offensivt för att vara en back ju. Såg man ju i deras cupmatch att han var ju liksom i offensivt straffområde mer än i defensivt. Så att jag kan inte riktigt bestämma mig mellan de två. Men där har du 2-5,0 backar där en av dem måste in i alla byggen första 6 omgångarna. För det är mycket, mycket matcher. Halmstad kommer hålla liksom 3-0 där och båda är involverade mycket offensivt.
Jag tycker att det är kloka rekar. Framförallt Vinicius gillar jag om man ska välja mellan de två. Ändå, jag har en liten, om jag ser, vi ska prata specifika namn då. Så det finns ju olika hyllor. Nu har vi nämnt Bussanello och alla dem. Det fattar ju alla att så här, ja, det är klart att det kommer komma mycket poäng därifrån. Och så har vi mellanskiktet då, kanske runt 5 då. Jag har en liten rek på en liten budgetback som kanske inte kommer starta i mitt lag eller sådär, men man ska ju ha en bänkspelare också, och det är ju Malcolm Jeng i Sirius. Kostar alltså 4,0, kommer så vitt jag har läst mig rätt till det ändå att få spela en hel del i Sirius. Och att då alltså 4,0 spelare generellt som kommer att spela, om det inte är så guys typ. Alltså inget om guys, men ni förstår vad jag menar. Så alltså Sirius, det är väl rimligt att tro att Sirius kan komma 8 i år igen. Och då tror jag att det kan vara en bra budgetrek på försvarsspelare.
Ja, mellannivån har vi också Gevert i Västerås som ju tar alla fasta situationer och är involverad.
Spelar wingback och inte back egentligen då.
Väldigt offensiv och tar alla fasta själv, vilket leder till både bonuspoäng och assist så att säga. Så att tror man Västerås kommer göra någonting så har vi en given back där också.
Sen är det ju alltid spännande tycker jag med alltså vart de är uppsatta på spelet. Alltså de här Djukanovic-typen, alltså yttrarna i 4-3-3-lagen går ju fortsatt i princip alla som mittfältare.
Jocke Persson.
Ja, men den kategorin. Och sen till min stora besvikelse då så är ju Rui Modesto tyvärr i år inte uppsatt som back. Det var han ju i fjol och det var ju ett jävla kap att göra. Trots att AIK gick så dåligt som de gjorde. Men han går ju som mittfältare nu och kostar dessutom 7,0. Så att det är ju en liten avvägning att göra. Har du någon försvarsspelare, Walter, du tänker på som känns givna för, även om du inte satt ihop ett lagen?
Nej, jag har svårt, men däremot en antirek är ju Hammarby återigen, just för att där alltså det är ingen tror jag har en aning om vilken backlinje Bayern kommer spela med när säsongen drar igång, för att det har varit olika i alla matcher, så att det är väl stor varning på, alltså man kan inte välja någon i Hammarby av försvararna och vara säker på att den här kommer spela.
Det är ju talande att trots att Hammarby är liksom ett bra lag i grunden så är deras mest valda backe 2,6% på Pinas. Det säger ju en del om hur mycket folk avstår
där. Och det är på grund av att han har ju spelat mycket, men han har gjort det dåligt ungefär så. Så att det är väldigt försiktig där.
Ja, jag förstår dig. Men alltså, Marcus Karlsson då kostar 5,5. Kommer det inte vara han till slut då som spelar till taget?
Han har inte fått det förtroendet som han hade förväntat sig efter det fjolåret han gjorde, och han passar ju väldigt bra i en fembackslinje som wingback, men känslan är att Hellberg inte har ju spelat honom särskilt mycket som högerback, så att det är frågetecken på honom. Men annars är det ett bra alternativ, för att han gjorde ju sina poäng förut, och jag hade han fortsatt spela så förväntar jag mig att han kommer göra ännu fler poäng i år, men jag är osäker på om han är startspelare.
Jag har, när du pratade Modesto och rätt position, noterar även i år att Adam Ståhl uppsatt som back 5,5. Och känns på förhand ganska given.
Ja, alltså wingback om alla är med, men gjorde ju också en del match som forward i Mjällby.
Ja, kommer ju såklart inte spela forward nu, men lik förbannat uppsatt som back och mycket offensiva bonuspoäng. Sen är det Bosanello. Jag har kikat lite på Samuel Dahl i Djurgården.
Pris?
Pris ska vi titta
ganska
på.
Ganska dyr, va?
7,0. Mm. Han är dyr, men given.
Och Djurgården kommer hålla nollor, det har vi sett.
Det är exakt. Och sen så står jag i valet och kvalet mellan Max Watson, efter Tappers stora hype här. Jag tycker han ser jättebra ut.
Ja, men kommer hålla noll nollor ju.
Det är bänk. Det är kika lite där. Och Terry Jegbe.
Elfsborg.
Ska vi dra sista reken då?
Mm.
Står som back 6,5 Thomas Santos.
Den kommer, är faktiskt kommer, intressant.
Kommer ju spela ytter i Göteborgs anfall. Det har vi sett nu.
Mm, kanske.
Ja,
mm.
Alltså det, han kommer liksom spela ytteranfallare och står som back. Det är fan inte dumt alltså.
Nej, det är det inte. Alltså han kommer ju göra poäng. Mm. Det vet vi. Sen, det är lite samma där som med Bayern, även om det är på en annan nivå kan jag tycka så. Men så här, hur bra kommer de vara? Hur mycket nollor kommer vi få? Men absolut utifrån positionsaspekten det, kan det vara värt.
Mm.
Ska vi röra oss lite mot silly season-träsket då? Jag tänker att vi kan börja hos dig ändå, Tapper. Det kom ett rykte från Anne Lavdic, var det väl, att ni ser ut att få ett brödrapar i IFK Norrköping då Malmö FFs Josef Ceesay ryktas vara nära.
Mm.
Vad ska man göra med med det här ryktet egentligen?
Ja,
jag har inte riktigt bestämt mig.
Vi har värvat alla söner nu, så nu går vi på bröder. Nej, jag måste säga att jag förhåller mig negativt till det här ryktet. Direkt slängde mig på liksom luren och bad Ola Lidmark, alltså Fantomen, om en spider där man skulle jämföra Ceesay med Daniel Eid som vi har nu. Och precis som jag befarade så är Ceesay ganska mycket sämre på det mesta som har med boll att göra, så att säga. Jag tycker att vi pratade i lagavsnittet om Peking som kom ut idag då, om att jag tycker att vi har rört oss åt rätt håll, för vi inte värvar medelmåttiga 26-30-åringar längre, utan snarare satsar på egna produkter och har gjort oss av med ganska många sådana spelare. Och alltså, jag vet inte, Josef Ceesay, han är ju jättetydlig, spetsig, att han är supersnabb och han går säkert att använda i rätt system. Det är ingen kritik mot honom egentligen, det är snarare att så här, den typen av värvningar trodde jag vi var lite klara med, att han är inte tydligt bättre än den vi har, och han är 26 år i år, eller fyller 26 i sommar. Jag tycker att det är fel väg att gå, så att säga. Hade det varit att han var en tydlig spets, alltså jättemycket bättre än det vi har, då hade jag varit fine med det, för det är klart man ska kunna spetsa sitt lag med 25-26-åringar, det säger jag ju inte emot. Men att värva, enligt mig, mediokra allsvenska spelare i den åldern har vi gjort för mycket de senaste åren, och det är det som har satt oss i situationen IFK Norrköping är idag, där vi har de senaste åren haft inga säljbara spelare, vi liksom förvaltar oss mot konkurs bara, att vi har ganska mycket pengar men det bara tickar bort, för vi har ingenting vi kan sälja. Och då, jag känner att en värvning av Josef Ceesay i det här läget, det känns väldigt, väldigt fel. Sen får man ju backa om han skulle visa sig vara svinbra, och det är något som Andreas Alm identifierat, att mitt spel skulle funka perfekt om jag bara hade en jättesnabb spelare där, och det blir kanon. Det är klart man får backa då och säga att man hade fel, men här och nu ser det bara som att okej, vi breddar med en ganska dyr förmodat spelare som är 25-26 istället för att ha backup i form av kanske en egen 19-åring eller så. Så att jag känner mig negativ till typen av värvning, måste jag verkligen säga. Alltså.
Ja, och jag köper väl det, att det känns ju som en... Alltså så här,
det känns ju mer bredd än spets.
Absolut, gud ja. Och med det sagt, så här, att värva ganska tydligt bänkade och inte särskilt önskvärda spelare från Malmö FF, det behöver ju nödvändigtvis inte betyda att de är för dåliga för andra allsvenska lag. Alltså,
nej, men
så pass ödmjuka får vi vara och konstatera.
Men vi som har sett alla matcher han har spelat i Malmö har ju sett att det är nästan bara snabbhet. Alltså, hans inläggsspel och hans spel med boll är ju liksom inte bra. Och kollar man hans statistik i allsvenskan så är det också så att i princip det enda han sticker ut positivt i är att han har tagit in boll i straffområde väldigt många gånger. Men om man har tagit in en boll i straffområdet väldigt många gånger och inte har några poäng att visa för det och knappt några expected assistance, så att säga, då så talar ju det kanske mer om att man bara har snabbheten och kan därför ta sig fram, men att det inte händer någonting efter det. Och jag vet inte, du får väl svara hur du ser honom som spelare, men det är så jag ser honom, som en väldigt lite udd, så att säga. Sen så gjorde han en superbra match mot oss.
Ja.
Två till och med. En när han kom och en när han tog bort Arne Sigurdsson för att han var så snabb.
Mm.
Men det är också typ de två enda matcherna jag tycker att han har stuckit ut positivt i Malmö.
Nej, ja, du är helt rätt på det. Just den matchen, liksom hans debut mot Peking borta. Det är,
sommaren 2022, va?
Ja, och då är fresh in Josef Ceesay, Mohamed Sibi och Mustafa Zeidan. Och de tre gör precis vad de
Zeidan
vill.
Zeidan gjorde väl mål, va?
Ja, jag tror till och med två.
Båda kanske.
Ja. Och är, de tre är ju överlägsna i den matchen. Och sen efter det, jag har alltid haft en sweet spot för Ceesay, för jag tycker att det finns så mycket oförlösta saker att göra under rätt ledning. Men det är samtidigt, hur mycket tålamod kan man ha? Han har dragits med sina skadeproblem. Och han har egentligen, trots alla förutsättningar, det vill säga att omge sig med mycket, mycket bättre spelare, smartare spelare, än vad han har haft tidigare, att ändå inte lyckas få ut någonting i MFF. Då vet
jag,
alltså, fan.
Jag har ju en hållning till spelare, likt Josef Ceesay, som är extremt snabba, men trots det får ut så extremt lite. Jag är allergisk mot sådana spelare. För att är du så snabb, då är min take då, i alla fall i svensk fotboll, i allsvenskan, på den nivån, så är du så sjukt snabb som man är, då är du typ per automatik bra. Eller till och med riktigt bra. Mm. För att du kommer så, vi har sett det i så många år, kanske framförallt kring anfallare, som är alltså otroligt snabba.
Mamadou Moro, tydligaste exempel.
Ja, men alltså, vi har ju haft många som har vunnit skytteligan i Allsvenskan genom åren. Alltså Tokyo Rante, jag ser inte att de här var dåliga spelare i sån. Men Ovoeri och alltså du vet så här. Jo, men det är en edge i sin snabbhet, men egentligen inte så mycket mer. Men det räcker ganska långt på allsvensk nivå.
Ja. Mm.
Men när man är så snabb som Josef Ceesay är, och som du säger, inte utmärker sig någonting, inte heller enligt siffrorna. Det är ju en lite varningsflagg, tycker jag.
Ja, och en sån breddspelare gör ju också att vi har Motas Nefatti som har varit på tillväxt på högerbacken. Han skjuts ner ett snäpp till. Om man nu också tänker att Ceesay kan faktiskt användas som en ytter nu när vi spelar till och från mer 4-4-2 liknande, då skjuts också Sigurd Geirsson ner ett hack. Alltså, jag förstår inte riktigt den här värvningen om det inte hade varit så att hej, Ceesay är bäst i vårt lag. Liksom. Det är klart man ska göra det ändå. Men när han går in som snarare än i den massan i laget. Alltså en helt okej allsvensk spelare i vårt sammanhang säkert. Då, jag förstår det liksom inte.
Tänk, för en och en halv månad sedan var han alltså en läkarundersökning från Serie A.
Ja, jag tänkte ta det här näst. Att jag minns när du sagt till Josip och ville liksom resa en staty av Danne Andersson som lyckades skäppa ner Josef Ceesay till. Vad fan var det?
Hellas
var det, ja, just det. Och det rapporterades vara väldigt, väldigt nära liksom.
Men man missade väl läkarundersökningen där.
Ja, det var så
kanske. Bra av oss att steppa in.
Jag tror läkarundersökningen pågick i 3 timmar.
Okej.
Okay. Mm. Jag känner Peking här.
Här
tar
nyper vi.
En kvart tar,
ja,
vi här.
Här nyper vi. Nej, men ja, frågetecken då.
Ja, men skulle det vara så här, Daniel Eid har 1 år kvar på sitt kontrakt. Och jag tycker att han är jävligt underskattad. För att, jag tror att han är underskattad för att han ser långsam och tråkig ut. Alltså att det är en sån grej. Men kollar man hans siffror så är hans progressiva passningsspel och hans inläggsspel och hans offensiva...
Alltså han är ju slö.
Han är ganska slö, men alltså, som offensiv ytterback har han många kategorier där han är bland de bättre i serien. Men han har ett kontrakt som går ut om ett år. Det skulle också kunna vara så att vi har fått ett bud på 5 miljoner på honom nu.
Exakt.
Och tänker att
det vet man inte.
Alltså, skulle
och det
vara
förändrar
så,
ju ändå
det
saker.
Det förändrar ju allt. Alltså, skulle det vara så att en norsk klubb, för deras fönster är också fortfarande öppet, va?
Ja.
Om en norsk klubb kommer in och ger 5 miljoner för honom då, säger vi. Och vi släpper honom och tar in Ceesay istället. Då är det ju en helt annan sak. Mm. Och då kan det också gå hand i hand med att Alm verkar vilja spela med snabba ytterbackar. Han är ju ett ganska tydligt valt...
Johansson under åren i AIK.
Men han är ganska tydligt valt Jaja Kalli före Marcus Baggesen än så länge hos oss. Och om man kollar på hans senaste tid i svensk fotboll, alltså i Häcken, så spelar han ju med väldigt genombrottstydliga ytterbackar till och från. Så att jag... Skulle det vara så får jag säga att det är en annan sak. För jag ser ju inte... Alltså jag tänker inte Ceesay som en kassspelare. Jag tänker att han har ju sina förtjänster liksom. Men för mig är det så. Är det Aid out och Ceesay in, då är det okej. Okay. Det är sent på fönstret, det är svårt att hinna lösa något annat. Är det att vi ska ta innan och ha kvar Aid, då tycker jag att det är en väldigt konstig värvning.
Håller med faktiskt. Men på tal om mittbacka då, det har hänt lite grejer där. Kalmar har till slut, efter mycket jävla om och men, Josip, fått sin vänsterback, Alex Gersbach, säger man så?
Ja, han är från Australien.
Kommer från MLS.
Ja.
Vet du någonting om den här gubben?
Absolut ingenting. Och jag vet också att den som är allra gladast över att det blev så här är Jörgen Pettersson, min ständige nemesis i de här grejerna. Det var, vår vän Jonte skickade ju en bild, eller skickade bara ett sms där det står JP versus JL 2-3. Så att jag har ju fortfarande övertaget lite, men jag får försöka jobba ikapp det där. Det är ju, vad är det, Rydström, Jensen, och att vi båda fick varsin poäng för Brajanac, den här dansk-bosnien som det snackades om att Jörgen Pettersson bara, det stämmer absolut inte. Och han säger, jag har pratat med KFF. Skit i det. Men nej, det är en som sagt, helt blankt papper. Och att jätteintressant att Kalmar väljer att gå. Han har ju visserligen skandinavisk koppling. Han har ju varit i Rosenborg. Tror det är ett par år sedan. Någon vända där. Oklart hur det gick. Men han känner till skandinavisk fotboll sedan tidigare. Men som spelare, eller vilka egenskaper det är, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det är fortfarande att Det var ett så smärtsamt uppenbart hål för Kalmar att fylla, och nu har man äntligen löst det. Och att liksom, du hade Olafsson som höll en konsekvent, helt okej, ibland väldigt hög nivå, och nu har du väl fått pussla lite med det som finns i truppen. Sen är Lindahl borta på andra kanten, och Jafar Poor och den här Gersbach då blir väl de två go-to-spelarna där.
Men man reagerar ju, det känns inte som att det heller är första gången de senaste åren som Kalmar, alltså man har skrivit ett och ett halvt års kontrakt med honom.
Brist på pengar.
Ja, men det gör ju att man spontant känner, jaha, vad är detta? Är ni inte helt säkra? Alltså, så här, jag såg att det var någon Kalmar-supporter, nu tappar jag namnet på honom, men som var sådär att jaha, nu har vi väl hittat någon ny spelare här som vi skriver ett ettårskontrakt med som kommer vara svinbra, så går han gratis till Malmö eller Djurgården efter den här säsongen. Och lite den så här, säg att han kommer in och är svinbra och lirar den här säsongen ut, då sitter han med ett halvår kvar.
Ja.
Då är det ju liksom skeppa honom för 1,5 miljon. Det är ändå lite märkligt sportcheferi, eller?
Ja, jo.
Å andra sidan, vad ska man göra?
Ja.
Alltså,
ja.
Jag är övertygad om att det handlar om den ekonomiska situationen. Sen kan inte jag Kalmars bokslut, men självklart är det så att om det är en spelare man tror på, jag vet inte vilken ålder han är, det är ju också lite avgörande naturligtvis, men det kostar ju att binda upp sig på ett 3-4 års kontrakt, vilket man måste göra om man ska förvänta sig att få någonting tillbaka. Men ja, jag vet inte om ni kollar nu ålder, men
jag kollar.
Är han ung så är det ju naturligtvis...
Han är 26.
Ja.
Men det finns inte, det här rak fråga, de har inte kommunicerat något om huruvida det finns en så plus ett potentiell förlängning i kontrakt eller så. För så kan man göra ibland när man har problem med likviditet ju.
Inte vad jag har sett i alla fall. Chatten kanske kan kolla upp det åt oss samtidigt och flika in. Men som du säger, har ju varit i Rosenborg, har ju varit i Århus en sväng, ja, också. Och så Holland och lite andra ställen också. Men senast nu från Colorado. Heter de Rapids, va?
Rapids,
ja.
Jajamän.
Skriv 1,5 år, det är ju nästan som att låna en spelare.
Aj, verkligen. Mm. Alltså, verkligen.
Vi ska se. 37 matcher, allt som allt, för Rosenborg. Står det. På 3 år, visserligen. Men.
Ja. Så är det. Vi ska snart röra oss vidare. Men kan ju konstatera bara att Djurgården plockar in den här, som väl har varit på provspel nu, japanen. Nu nyligen fyllda 18 då, så att det är väl det man har väntat lite på. Men,
Keita Kosugi.
Keita Kosugi. Vänsterback.
Startade träningsmatchen direkt efter också. Ja. Så han spelar ju just nu mot Örebro. Leder med 2-0 just nu.
2-0 Djurgården.
Valenius
har gjort mål. Han, ja, jag ska inte säga. Jag tänkte dra lite skämt där, men jag undviker det. Det är väl samma sak här. Här vet man inte heller någonting. Men det är någonting som gör... Alltså, japaner gör någonting med mig.
Kommer han från Japan?
Alltså, japanska fotbollsspelare.
Kommer han från Japan nu alltså?
Det tror jag, eller?
Det är ju speciellt scoutat Keita alltså. Och hitta spelare i Japan.
Det brukar ju vara att annars, när du går från allsvenskan till Japan för att lyfta...
Alltså, han kommer från Belmare U18, alltså en japansk klubb. Shonan Belmar U18. Ja, det är jävla man hade velat höra. Vi får väl lyfta luren och ringa Bosse här snart.
Visst var det en korean de hade? några år
ja,
sedan.
Moon.
Moon, ja. Ja. Blev kultspelare såklart direkt. Så det är nya spår för Bosse där i Asien.
Ja, så är det. Men som sagt, vi är ingen som vet någonting om de här, så det är svårt att säga så mycket mer. Men som jag sa, vi ska ringa till Isak Edén senare och prata om Arber Senel, men vi kan väl bara ta vad vi tänker om det. Alltså,
jag vill bara säga på tal om Bosse först att det kom upp på liksom, interna Pekingforum att Bosse Andersson och Tonne har synts tillsammans i Norrköping idag.
Oj!
Blir man ju livrädd såklart. Vad är det nu på?
Vad fan, vad kan detta vara?
Om vi ska fortsätta på Sisa-spåret är det väl Sabovic på lån då, antar jag.
Ja. Där har ni väl bra täckning eller?
Ja, jo, men det skiter vi ju uppenbarligen.
är det Tonna?
Mange Eriksson?
Tonna och Bosse en lunchfredag i Norrköping. Det är klart att det ska ju ta sig en och annan kall, va?
Det kan ju också bara vara att han är där och kollar hur det går för hans son.
Ja, ja,
det ska man inte glömma.
I och för sig, det är sant. Eller bästar in på lån och så lilla bomben. Totte klar för Djurgården. Nu till slut, 10 år senare, äntligen, så blir det klart.
Ja, därför han tackar nej till alla stora kontrakt förra vintern. För han bara väntade på Bosses samtal.
Exakt så. Nej, men Arber Senel är klar, skriver kontrakt över 2027. Mm. Alltså för 95. Jag hade fått för mig att han var 93. Men alltså då är det ju också en ålder där Elfsborg fortsätter ju på något sätt att få hem hemvändare tidigt. Mm. I förhållande till vad man är van vid och vad många andra klubbar gör. Att det är så här 33-åringar kanske som vänder hem. Men det här, alltså utifrån vad han gör både på någon form av landslagsnivå och ändå i närtid ute i Europa. Det borde väl bli jättebra det här, eller?
Borde bli, kan bli. Men stora frågetecknen är ju också hans skadehistorik. Och det är inte de små skadorna han har haft heller, det är ju knäna. Och det är som du säger, ålder, komma tillbaka till konstgräs. Och med all den press som följer med, jag har alltid snackat om det innan, att man har ju fått, alltså det är lätt att säga att Elfsborg har fått väldigt bra utväxling på alla sina hemvändare. Och det är väl en sanning med modifikation.
Absolut.
Lite grann. Alltså att man ska inte glömma Hults första år efter att han kom tillbaka. Helt under isen för att bli en av allsvenskans bästa ytterbackar året efter. Holmén, som är väl det enda undantaget, han har varit konstant svinbra sen han kom hem. Johan Larsson med vissa dippar under säsong och kanske mest tydliga i de skarpaste lägena när det gällde som mest. Hedlund har vi inte ens fått se 5% av vad han kan. Och nu när Seneli kommer och det ska liksom byggas vidare på den traditionen som ändå finns där. Det är ju liksom, det är inte bara på plan, utan det är ju lika mycket omklädningsrum som han kommer vara väldigt viktig i. Och framförallt med de unga spelarna. Och kanske få den lilla enkla vägen att få brorsan att explodera på riktigt.
På tal om brödrapar.
Mm.
Det är ändå...
Arber och Besfort.
Kosovo-ligan i Borås.
Ja. Det är gott om det.
Ja, vi får se. Jag tror att liksom reaktionerna från Elfsborgs lägret är i alla fall unison hysteri.
Ja, såklart. Men det är som jag citerar numera avlidne Hans Cavalli-Björkman, tidigare ordförande Malmö FF, stort tack för allt, att det som skulle utlösa karnevalstämning i Borås, det är i Malmö. Så att det är lite så.
Ödmjukt.
Ja, det är väldigt, väldigt malmöiskt.
Som alltid.
Jaja, som alltid.
Vi skiftar lite fokus mot Bayern då, Walter, och börjar väl med August Mikkelsen som, ja, men som sagt, det har varit en liten följetong nu och alltså, lite dubbla budskap i perioder, men ändå någon form av tydlighet för någon dryg vecka sedan från Hjelmberg att så här, vi siktar på att behålla, men alla har ett pris, såklart. Men du touchade vid att du känner inte att man borde sälja.
Nej, alltså, det blir ju naturligtvis, vad får man som ersättare? Men Bayerns trupp, eller Kim Hellbergs take på den, är att den är för tunn. Vi har väl mycket, många spelare, men för få bra spelare. Och om vi då gör oss av med vad jag tycker eller tror kommer bli en av de bästa spelarna i år, så innebär det en ytterligare försvagning av det redan svaga Hammarby. Men om det är så att man säljer honom för att ersätta med två kanske defensiva spelare, då kan jag förstå det. Men jag tycker ju, oavsett om man säljer honom nu, så är det ju hela värvningen är en total flopp. Alltså det är ju Berisha-nivå på den. Att vi lägger väldigt mycket pengar återigen på en spelare från Norge. Han gör ett uselt första år i Hammarby. Och nu när jag tycker i vart fall att man, när han äntligen spelar sig rätt position, jag tycker man ser att han har kvaliteter som andra spelare inte har i laget, och då säljer vi honom till ungefär inköpspris. Vi kanske kanske går plus minus noll på affären som bäst. Det är ju liksom naturligtvis ett haveri till sportcheferi, liksom hela värvningen av Mikkelsen och hans historik i Hammarby. Så jag tycker det är ju genant liksom. Nu när han ska blomma ut, då gör vi oss av med honom. Men jag förutsätter att det är på grund av att man då ska ersätta med på andra spelare. Men jag tycker inte Hammarbys ekonomi är så pass dålig med tanke på AJ-pengarna som antagligen kommer in. Vi har väldigt mycket truppvärde så det går alltid liksom att slumpa iväg någon junis. Så tycker inte jag att det behöver vara, att det ska vara nödvändigt att sälja Mikkelsen för att ta in två defensiva spelare i Hammarby. Det måste finnas möjlighet att lösa det också.
Ja, alltså, exakt. För det är ju det. Allt är ju till syvende och sist ändå ekonomi på något sätt. Och det som du är inne på, alltså, du kan Bajens ekonomi bättre än vad jag kan. Men för det var ju Hjelmberg inne på, att man har väl kanske fått uppifrån från styrelsehåll att ja, ska det plockas in någonting, då behöver det nog troligtvis också skickas ut någonting. Mm. Är det liksom, du delar kanske inte riktigt den uppfattningen då? Ska jag tolka det rätt då?
Alltså, självklart, Hammarbys likviditet har man ju snackat om och varit ansträngd. Mm. Men det går ju att låna, eller lösa med kortsiktiga lån och så vidare. Så att, alltså, den situationen kan man hantera. Det man får titta på är ju, om man tar en risk i att behålla och tacka nej till det här budet, kommer vi då liksom riskera klubbens ekonomi? Nej, det kommer vi inte göra när vi har Rabi, vi har Djukanovic, det finns liksom många försäljningsbara spelare. Vi har ju redan fått liksom bud från MLS på Kingsley som nu låns ut i Degerfors. Alltså det finns ju truppvärde. Så att Hammarby till exempel, vi gjorde ju en förlust förra året. Men det var ju på grund av att man tackade nej till spelare. Så det var ju liksom ett medvetet, man har den möjlighet att gå med förlust och ändå inte riskera ekonomin. Så att jag tycker att det är ett underbetyg till Hammarby om man i den situationen med de försäljningar vi gjorde. Vi satte ju transfer code 2022 som sen i och för sig har slagits av Häcken nu då, men liksom att man ska vara i den situationen att man måste sälja den kanske mest intressanta spelaren på vårt mittfält för att ta in två defensiva spelare. Det är alldeles för dåligt. Men är det så att det är verkligheten, då kan jag köpa det, för att det finns ju problem med Mikkelsen, att han spelar på Besaras position som är den givna spelaren i vårt lag. Så att jag förstår det, men jag tycker det är genant och ett haveri om vi ska vara tvungna att sälja honom.
Jag läser bara direkt från Nettavisen i Norge som först fastslog att affären är i hamn och att det är bara liksom små detaljer kvar. Det står där. Nettavisen vet att Bode har varit tydliga med att de inte vill betala något överpris för Mikkelsen och att en garanterad övergångssumma ska ligga på i underkant av 20 miljoner kronor.
Norska då?
Norska.
Så typ 22 svenska. Ja. Alltså.
Mm. I tillägg finns det bonusutbetalningar som kan göra totalsumman större precis, över tid. Bland annat en bonusutbetalning om Bode tar sig till Champions League kommande säsong. Men det är, alltså, nyckelordet här är i underkant av 20 miljoner.
Mm. Det var någonstans där man la för honom.
15 nu, okay. Har det sagts. Men sen är det klart att han har lyft en bra lön under senaste året. Sorry. Och betalat arbetsgivaravgifter på det och sign-on och sådana saker. Så, alltså, skulle man sälja honom, för Anel på Expressen respekterar väl typ 30 miljoner för honom, och det är väl ungefär det här om alla bonusar slår in. Då är det ju typ plus minus noll. Det tycker jag är alldeles för dåligt.
Vad säger du, eller gör du liksom någon större analys över att det sker igen, så att säga, vet om Berisha i halvfärskt minnat, att det är igen en stor investering? Ja. Är det det som liksom på något sätt ligger?
Ja, alltså Hammarby har ju verkligen misslyckats med de större investeringarna. De spelare som under Janssons tid som sportchef, de som verkligen stod ut som bra värvningar, det var ju Jehas från Mjällby, det var ju Gustav Ludvigsson, det var Darren Bojanic från Helsingborg. Så det var de liksom, de mindre investeringar, men så fort man har liksom spänt bågen och lagt pengar så har det ju, både med Berisha och Mikkelsen nu, har det ju inte fallit väl ut. Och det är uppenbarligen, Afrikaspåret har gått jättebra återigen, där inga spelare som har lägger några större pengar på. Så att där har vi haft problem att plocka in liksom spetsspelare under de senaste åren. Jag tycker det funkade bättre där under liksom 17, 18, 19 där med Kjartansson och så här in på lån och så här som ändå gjorde det bra. Men de senaste åren har ju varit för dåligt resultat på den delen. Sen är det ju intressant just det där med de här norska värvningarna, att när vi tar Berisha, han kunde inte värvas av Molde direkt från Brann, hör för mig att han kom från. Så att då tar han svängen via Bayern. Nu är det samma sak med Tromsø, kan inte sälja till Bode, så tar han svängen i Bayern och sen så tillbaka till Norge. Och jag är ju inte intresserad av att Hammarby ska vara liksom den typen av klubb som snurrar norska spelare till gang för norrmännen. Så att, det är alldeles för dåligt, tycker jag. Sen vet jag att jag är i minoritet ska jag säga, bland Hammarbyare, för de flesta vill ju bara skeppa honom och så här, ta pengarna och spring. Men jag tycker att jag tror att han kommer vara bra i år om han får spela på sin rätta position.
Vet du vem jag inte tror vill skeppa honom, ta pengarna och spring? Kim Hellberg, som jag tror blir tröttare och tröttare på den här situationen nu. Att det är ju inte, vi pratar lite om det i vårt specialavsnitt om Hammarby som kommer imorgon. Då, men att de spelarna han målade upp när han var med i startelvan, eller tre av dem han hyllade, var ju Ajay, Loret Sadiku och Mikkelsen. Jag tror inte att det är en nöjd Kim Hellberg just nu.
Nej, alltså. Jag har också väldigt svårt att tro, för att, som sagt, han vill ha mer kvalitet i det här laget. Man kan ju inte säga att man får mer kvalitet genom att bli av med Mikkelsen. Liksom. Men ja, det, jag förutsätter, det vore helt sjukt om det så att vi säljer Mikkelsen och inte plockar in någonting nytt. Då är det ju liksom...
Men det kommer ni väl göra. Alltså, ja, det för att det, så högt är väl ändå viskningarna väl att så här...
Ja, men det gäller ju också att träffa rätt där, att man får
såklart.
Det. Och nu ryktas om Wendersson och från Värnamo som liksom varit tillgänglig som bossman som precis har skrivit nytt och han ska komma till Bayern. Och, alltså det, jag är inte nöjd med sportcheferiet under den här vintern. Och om det blir så nu att vi sista veckan på fönstret ska vi göra två panikvärmningar när det har varit helt uppenbart för alla jävla supportrar att det här laget håller inte.
Nej, och det blir ju också något så här, det gör det ju... kan jag tänka mig ännu svårare också i så förväntningar och sånt. Alltså, jag har inte sett Bajare som på något sätt så här, tänker och kräver att Bajen ska slåss som ett SM-guld egentligen i år, utan man ska vara med och slåss om Europaplatsen, och det är väl det man på något sätt kan kräva. Men nu känns det lite så också som att man från klubbhåll kanske lite grann gör någon form av kampanj här nu att dra ner förväntningarna lite grann, att man har insett efter kuppen och sådär, och när man synar det här truppbygget att säga okej, det kanske inte är så bra som vi kanske trodde.
Nej.
Stegen från de här unga spelarna som jag fortfarande är övertygad om på sikt kommer bli väldigt bra, både ekonomiskt men även sportsligt i Hammarby. De kanske inte har tagit allihopa det klivet över vintern och så som man hade förväntat sig. Och då håller jag med dig. Alltså jag är inte så övertygad om Mikkelsen som vissa andra kanske är, att han kommer verkligen bli så bra. Sen är han fortfarande ung och allt det här. Men jag förstår ju alltså just det symbolvärdet också i att en ny prestigevärmning ger vi upp på efter ett år och skickar tillbaka och går kanske någon miljon plus om det vill sig väl. Alltså typ så.
Ja, men också jag tycker det osar ju panik om man nu med en vecka kvar ska plocka in ett par nya spelare för att spetsa den här truppen. Men det borde man kunna konstatera ganska tidigt i samband typ när Sadiko gick. Så hade man haft möjlighet att försäsongsträna med de här spelarna ett par, tre månader. Men nu ska de istället in liksom en vecka innan premiären.
Hintade inte Kim om det redan på försäsongen
också? Jo, han har ju sagt det hela tiden att ja, det här laget kom sjua och nu har vi tappat några spelare, hint.
Exakt. Liksom.
Så att, det känns svajigt som fan.
Ja, jag tycker fan märkligt. Synd om Kim. Alltså. Jag känner att det mer och mer börjar likna liksom, Brännan-situationen i AIK nu. Alltså du vet att man kommer in och känner så här, vänta nu, vad är det här?
Det var inte det vi kom överens om. Liksom.
Nej, det var inte, eller så här. Det vi kom överens om var inte att jag skulle komma in och sen skulle ni göra av med tre jag ville spela med och sen ska jag få två panikvärvningar en vecka innan. Alltså jag vet inte, Kim skulle aldrig säga det själv, för han kommer stå utåt och säga att så här, jag tror på det här projektet och det kommer bli bra över tid. Men hade jag varit Kim nu hade jag nog känt så här, hej, vad händer här?
Det är som den giffen på den hunden som dricker kaffe i ett brinnande rum.
This is fine.
Ja.
Men det känns lite förvånande, som sagt, det är spekulation, vi kan inte veta och allt det där. Men det man tolkar in och det viskas om, blir man inte lite förvånad över att samsynen eller samspelet då mellan hela vägen från styr.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit lite från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu,
har
tror jag.
Har du fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Styrelsen ner till Hjelmberg som sportchef och vidare ner till Kim, att den inte känns mer synkad.
Ja, men Hammarby har ju varit väldigt tydliga de senaste åren att vi är oerhört klubbstyrda och tränaren ska bara spela med det lag han får tilldelat och är inte involverad i rekryteringar i någon större utsträckning. Sen får de väl naturligtvis ha input, men det har väl visat sig kanske nu att återigen att det är vår tränare som har den största sportsliga kompetensen. För Marte konstaterade där också redan förra året ju att det här laget håller inte. Och var ju förbannad över att alla de bästa spelarna lämnade och ändå förväntades han komma topp tre med den trupp han var satt att hantera. Och det är väl någonting som Hellberg nu också har kunnat konstatera ganska snabbt att det här kommer inte hålla. Hellberg har ju varit öppen med till exempel Wendersson att han vill ha med sig honom. Och om han kommer nu, när han precis har skrivit nytt, så Bayern måste lösa ut hans kontrakt. Då blir det ju vansinnigt, även om jag tycker rätt att han kommer till Bayern. Men att det ska behöva gå så långt, det är ju för dåligt.
Det har ju spekulerats lite på olika ställen. Idag har jag sett att Wendersson i sitt nya kontrakt har haft någon form av get out. Liksom, att det finns en potentiell flytt där. Och han har ju snackats lite om i dagarna så att på ett sätt perfekt, för jag tror han hade varit en jättebra värvning. Ja. Men som du säger, varför gjordes inte den i december då?
Ja. Nej, precis. Det är mycket kring Hammarby nu som inte känns toppen. Men om Micke sen försvinner och får in två bra defensiva spelare, så tror jag som lag att det kommer att vara bättre för under säsongen än vad det är just nu.
Men om vi utgår då från att det blir en försäljning och det kommer in lite pengar och man ändå får till att ersätta någonstans, det är bakåt, ja, bakåt och ska, mittback och ytterback?
Nej, ja, jag skulle vilja ha en ytterback och en defensiv mittfältare.
Ja. Mm. Ja, och det är väl också det är väl också den sportsliga aspekten då, även om man, alltså jag köper att man fortfarande kan tro på August Mikkelsen, herregud, men det är väl också det som har varit en diskussion, att så, okej, hans bästa position är uppenbarligen centralt. Men där, så här, hur ska man formera det mittfältet i så fall om han ska in då?
Mm.
Alltså funkar det att spela med Nahir, Oskar Johansson och August Mikkelsen som väl är det bästa individuellt på pappret, eller?
Ja, nej, det tycker inte jag funkar. Men det är ju så vi har väl tänkt att det ska funka. Men jag tror ju att vi måste ha ett defensivt ankar. Men jag kan ju tänka mig att spela en defensiv mittfältare Mikkelsen Besara. Hellberg har spelat med typ 3-10 när han var i Värnamo. Så att det skulle funka för mig. Då är inte Oskar Johansson på plan. Men för mig är det inte självskrivet att han måste vara en startspelare i Hammarby. Han kan få gärna vara en bra truppspelare. Det kommer alltid bli avstängningar och skador och så här. Så att man behöver ju ha liksom mer än 3 bra mittfältare om man ska vara med och konkurrera.
Jag blir absolut inte förvånad om Bayern drar en ganska desperat push för Wendersson de här dagarna som är kvar.
Mm. Och det vore ju en dundervärvning såklart. Men som du sa, förlängde väl över 2027?
Ja, det, alltså det, och så den då diskussionen kring om det finns på papper eller om det bara är muntligt kring den här opt-outen. Det, är också, det kommer ju också betyda saker i praktiken. För finns det på papper, då är det ju en summa. Då vet ju ingen vad den är förrän den är liksom officiell. Men är det bara ett muntligt löfte? Det är så, alltså, de har spruckit tidigare. Det är det man inte vet. Och det har dessutom, i hans fall, innan den här förlängningen gick i hamn, det har ju varit stora bud från andra klubbar utanför Sverige också och i Sverige som samtliga har blivit ganska hårt nekade.
Vi minns Agardius muntliga löfte till Mjällby att förlänga när han sen gick till IFK Norrköping, ja, och Hasse Larsson gick ut med att det är en man som inte har någon moral.
Ja, just det. Den är
odöd. Jag kommer ihåg att det gjordes en intervju med, jag tror att det var med Radiosporten faktiskt, efter att Peking hade besökt Mjällby, och ja. Mjällbysporten stod och skrek glåpord till honom under intervjun. Och reporterna, jag kommer inte ihåg vem det var, Andreas Mats kanske då.
Mm.
Skitsamma, men var sådär, nu avbryter, någon kom in från Pekingläger också, att så här, nu avbryter vi det här. Han ska inte behöva stå och höra det här. Men då, 4 arga bönder som stod och ropade att han ska... Ja. Ja,
vi får se om Värnamo och Wendersson har någon moral eller inte.
Exakt så,
vi får se.
Ja, de har ju börjat, herregud, affären vi pratade om det tidigare, att så här, när spelare, eller när klubbar gör en viss typ av övergångar, att när man har gjort det en gång, det är då man kan börja göra det flera gånger. Så att, det lär väl kosta. Sen är ju så här, vore ju en dundervärmning, bara rent så här sportsligt. Han är ju otroligt bra Wendersson.
Ja, en av seriens mest underskattade spelare. Brukar vi väl prata om privat när vi sitter och dricker öl alltid.
Ja,
där exakt. Vi hamnar ofta där.
Återigen, han var bossman i vinter. Kim Hellberg känner honom och vill ha in honom. Det sa han väl i Aftonbladet bara för någon dag sedan, att han har pushat för att få in honom. Alltså att det inte skedde då, det är ju helt sjukt.
Ja, det är ju faktiskt märkligt. Det får man verkligen säga. Men har du på något sätt utifrån dels då kuppen som ändå är en bit bort nu, men också det som att det verkar ändå råda någon form av oklarhet kring det sportsliga bygget. Vad går du in med för känsla när vi är en vecka bort på, liksom förväntningsmässigt? Vad kan man förvänta sig? Vad är rimligt?
Förväntningarna är ju extremt låga inför den här säsongen, men alltså, jag tror att vi blir ett mittenlag, är väl det man typ jag hoppas på. Sen om allt klaffar och historiken med Hellberg visar väl att det blir bättre över tid och sådär, så kanske man kan vara med och liksom 4, 5, 6, men så mycket mer än så går inte att hoppas på. Och det kan också liksom, med en dålig start så kan det ju bli total panik. Så att det är ju många redan nu som spår att Hammarby kommer liksom förvärva oss ur någon sorts kris i sommar. Men det är ju lite löjligt att det är panikstämning Hammarby led när inte säsongen ens har börjat, men jag förstår ju den, för jag känner ju själv en väldigt stor oro inför den här säsongen.
Vi får se. Känns, vad sa vi, 5 dagar kvar på fönstret eller något i den stilen. Känns som att det kommer kunna hända grejer i Bayern.
Mm. Det lär jag.
Mm. Så ska vi ta kort bara ryktena som har varit kring min klubb då, och Giannis Pittas, som ju verkar fortsatt ha intresse på sig från Grekland. Det var ju rykten om stora klubbar i Grekland redan när han började ryktas till både AIK och Häcken. Och har ju gjort väldigt mycket mål i AIK på ganska få matcher, får man ändå säga. Så att
det är 12 på 19, va?
Ja, exakt. Så att liksom har ju ett väldigt bra facit. Jag skickar ut frågan till er först då, som är objektiva i sammanhanget. Vad tänker ni kring ryktena? Det är ju ett fönster som är stängt, så det är inte aktuellt här och nu.
Det är ju sommar i så fall. Det handlar om just nu är AIK från Aten då, som ska vara intresserade och hålla ögonen där, och i så fall är det ju sommar. Och de har ju värvat spelare i den åldern för 30-40 miljoner ett gäng gånger de senaste åren, så att svårt, det beror ju lite på hur det ser ut i tabell, men vi alla känner till AIKs ekonomiska situation, den är inte guld och gröna skogar rakt av. Skulle det komma ett bud på bordet på 35-40 miljoner i sommar. Har AIK råd att behålla då? Det vet jag fan alltså.
Nej, och det är väl det som man brottas med. Alltså, jag var ganska, alltså, när Pittas kom in så kände man ju ganska tydligt. Alltså, han skrev ett 2,5 års kontrakt, tror jag, med AIK. Så ett ganska kort kontrakt. Så att det känsla, och vi investerade ju runt 10 miljoner kronor på honom. Så att det var en stor investering, och därav lånet som skedde från svarta massan. Men det var ganska tydligt, kände man ju som AIK, att okej, här har vi dels liksom så nära garanti vad gäller anfallare man kan komma i det läget vi befann oss i, för att så här, vi behöver rädda ett kontrakt. Men vi skriver bara ett 2,5 års kontrakt, vilket ju dels kanske skvallrar om att Pittas har större ambitioner än att vara i Sverige i 5 år.
Det här är ju hans näst sista säsong i AIK.
Exakt, så att jag tror att alltså, när AIK satt med och liksom övervägde affären, och även när den blev klar och gjorde upp någon form av grovskiss på vad man såg för utveckling och händelseförlopp i AIK, så tror jag att AIKs ambition är nog att sälja efter den här säsongen. Mm. Men sen är det ju som du säger, det finns parametrar som liksom flera parametrar som spelar in. Tabelläget kommer såklart vara ett sådant. Om AIK får dunderträff och ligger trea när vi går in i ett sommaruppehåll, då är inte jag så säker på att AIK... Då tror jag att man kommer chansa att ha kvar honom för att gå för en Europaplats. Men om AIK däremot ligger sjua och har, vad vet jag, 9 poäng upp till en tredje plats eller något i den stilen, då kanske man känner att då får vi väl leva med att alltså Omar Faraj har börjat komma igång. John Guidetti får man väl se vad det blir av. Men så här, han, rent fysiskt så börjar han närma sig att kunna spela fotboll igen. Så att jag tror, som du är inne på, jag tror att tabelläget kommer betyda väldigt mycket för hur AIK resonerar.
Jag tänker på två grejer kring det här. Dels SDNA då, som källan är i Grekland, är ju Greklands största tidning, så att trovärdigheten är inget fel på. Skriver de att AIK har koll, så har de ju definitivt koll. Däremot är just kontraktsläget som du nämner, Malmö har ju som kutym att om du är äldre än vad det nu är, 23-24, du Botheim undantaget för att han vill bara starta om sin karriär. Sen vet ju alla att han kommer inte sitta ut sitt 4-årskontrakt, utan det, liksom, det sprids ut. 2,5 år eller 3 år är ju snitt. När Peña en gång i tiden kom till Malmö så var det också 3 år. Att du spelar 2 och sen inför det sista så säljer vi dig, så är alla nöjda och glada. Det är väl en lite liknande sits här, men beror ju på också vad får AIK för pengar? Hur mycket är han värd? Vad anser AIK att de kan och vill betala? Mm. Finns det intresse från andra klubbar? Och det är liksom 10 miljoner kronor i ren övergång. Sen skulle han, glöm inte heller att Pittas har en sign-off när han går. Så skulle det vara en diskussion att någon kommer och slantar för den, så att AIK slipper betala ut den kostnaden, att man kan tjäna på det också. Det blir ju en senare diskussion. Men ett tapp redan i sommar av Pittas, det kan bli fruktansvärt kostsamt.
Absolut, så är det ju. Men samtidigt som jag sa, alltså, jag tror inte att någon AIK-are såg framför sig att här är en spelare vi kommer ha antingen kontraktslängden ut, eller för den delen ens ha möjlighet att förlänga med, i och med att han är 27. Mm. Och som sagt har ju såklart större ambitioner i sin karriär. Så, och jag menar, är du från Cypern och det finns intresse, som det rapporterades om, från Olympiakos och nu AIK Aten, det är klart att det lockar mer än AIK och Sverige, herregud. Jag är inte dummare än så.
Men om budet kommer nu, är det inte nu som AIK måste ta ställning till den frågan? Den kan man ju få hoppas på att de kommer tillbaka i sommar. Men om budet kommer nu är väl ändå nu.
Ja, jag vet inte exakt hur de grekiska uppgifterna varit.
Att det var det bara att de visar intresse.
Ja, jag tror inte, vad jag kunde läsa mig till i alla fall på de svenska rewrites som gjordes, så var det väl inte att det liksom är ett bud på bordet här och nu.
Men jag tror att du har rätt, för ligger man sjua, då tror jag att man tänker att okej, vi kanske kommer sexa om vi har kvar Pittas. Mm. Eller så kanske vi kommer nia, men med 35 miljoner till på banken. Då tror jag faktiskt att man kommer värdera, som du säger.
Har man John Guidetti, han kan ju inte sitta på läktaren.
Nej, liksom det... nej. Man kan säga vad man vill där. Men så här, nej, det går ju inte. Alltså det, och också här, Omar Faraj som börjar visa det man hade hoppats kring. Han är dessutom en av de ganska få unga spelare som verkar vara bra nog redan här och nu, så att säga. Så att det är också sådär, vi säger att John Guidetti kommer in och på något sätt visar upp det som har funnits där en gång i tiden. Ja, vad säger att det inte blir Pittas och John Guidetti framåt för AIK? Då kommer Omar Faraj plötsligt sitta på bänken. Och då är det ytterligare en ung spelare som det finns försäljningspotential i, som inte kommer få spela. Så att ur den aspekten, Alltså så här, om AIK ligger tre och verkligen har en bra och rimlig chans på en Europaplats, nej, då hoppas jag väl kanske att man har, att vi har ekonomi nog att ha lite is i magen. Mm. Men ligger vi sjua och det kommer ett bud på, ja, men säg 30 då. Då kommer inte jag hänga Thomas Berntsen om han säljer Pittas liksom.
Jag får se hur det går för Sai. Jag har inte sett han sen han gjorde två mål mot
Bayern. Han drog i korsbandet.
Okej, okay, så han
lirar
ju
spontan fotboll med polarna i vinter.
Okej, okay,
han är borta säsongen ut.
Men det finns ju också en Taha man skulle kunna använda där. Och det är klart att det finns han. Och som sagt, har man ingen chans att uträtta något stort sportsligt, så varför inte satsa på yngre killar och få in mer pengar bara?
Lite så är det. Vi ska ringa upp Paulus Abraham alldeles strax.
Vad ska han spela i Göteborg? Kan vi fråga honom det?
Ja, det får vi väl göra. För mig som...
det är ju nia de behöver, men han är ju ingen nia.
Jag gick in och kollade på Transfermarkt för att... han kanske har på något sätt använts annorlunda i Holland och liksom breddat sitt spel eller blivit en annan typ av spelare. För att i AIK var han ju en väldigt tydlig ytteranfallare. Så tydlig ytteranfallare det bara går att bli. Och jag ska inte svära på, jag har inte exakt i huvudet nu, men jag tror att han har gjort typ så 18 matcher Totti i sin seniorkarriär som någon form av nia. Men det är inte jättemånga matcher egentligen, men det är ju det Blåvitt behöver, tänker man väl.
Ja, för att annars så handlar
det om... Alltså det är väl en ersättare till Laurs, väl?
Ja, för annars handlar det väl om att sätta Oscar Pettersson på bänken typ, och det känns ju jättekonstigt. Alltså nu har han inte varit... Oscar Pettersson har ju faktiskt inte lossat så mycket i Blåvitt än, men det kan...
Det kommer det göra, tror jag.
Ja, det kommer det göra, och det är väl inte där han ska in och konkurrera. Jag tycker det känns svårt att veta.
Ja.
Lite tycker jag. Men innan vi ringer honom så vill jag ändå påminna om att vi är sponsrade av ATG. Vi har ju våra långtidsspel där. Och där, jag har ju kollat på bäst i väst-spelet nu, eftersom vi ska prata lite blåvitt nu. Det finns ju någonting i, jag kommer inte gå på blåvitt där då, spoiler alert. Men att Elfsborg och Häcken, där har vi ju kampen. Och jag tycker ju, nu har Häcken sett lite bättre de sista matcherna, men jag tror över tid mer på Elfsborg den här säsongen, och då har man 2,40 där.
Häcken favorit eller?
Häcken står 1,90 och bäst i väst. Guys 21 gånger pengarna om man vill gå på dem istället. Eller Halmstad också räknas till väst. Enligt
lite rek från mitt håll. Spela inte Halmstad bäst i väst.
inte Guys heller va?
Nej.
Men Elfsborg 2,40 säger jag. Så säger jag tack till ATG att man ryggar om man är över 18 och inte har problem med spel.
Härligt, en minut tills vi ringer Paulus. Jag ska bara passa på att säga att, och jag vet att jag talar för oss allihopa, att vi är väldigt stolta över att få göra reklam för Barncancerfonden, som ju är en av de viktigaste organisationer vi har i det här landet. Och i och med Allsvens premiär så betyder det numera att det också börjar närma sig fotbollströjefredag.
Jajamän.
Vi minns i fjol när vi prydde våra kära lags tröjor här i studion. Vi fick också väldigt mycket bilder från hela landet att folk gick till skola, till jobb och vart man nu skulle i sina fotbollströjor. Det är en manifestation i kampen mot barncancer, och då stöttar vi alla barn som har drabbats av cancer. För barn som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling så kan det ofta vara svårt eller omöjligt i vissa fall att utöva sin favoritsport, i vårt fall då fotboll. Och det här vill vi såklart vara med i den här kampen. Så att man kan ju med fördel kanske redan nu, om man vill, gå in och stötta Barncancerfonden. Man kan gå in på barncancerfonden.se och se deras swishnummer där. Skicka en slant och skriv upp också i almanackan att 12 april, då är det matchtröjefredag. Jag har införskaffat AIKs årets tröja. Kommer sitta i den.
Nokias kommer nästa vecka.
Ja, men väldigt viktig och fin grej. Vi hoppas att hela landet kan sluta upp och samla in väldigt, väldigt mycket pengar till det här fina, fina ändamålet. Nu tycker jag att vi ringer till Paulus Abraham och kollar läget med honom. Han är väl i Göteborg nu, får man väl anta, va?
Vi har i samma sekund som vi kopplar upp oss, så har Expressen gjort en lång intervju med rubriken "Fick lämna Nederländerna på grund av hund". Vi ska väl fråga om det
också. Vi får väl se. Paulus Abraham, varmt välkommen till Toto Svenskan.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Det är bara bra med mig. Hur är det själv?
Det är bra med oss också. Vi undrade lite om är du på plats nere i Göteborg, eller hur ser det ut?
Ja, jag är på plats i Göteborg.
Hur känns det att vara tillbaka i Sverige och i svensk fotboll?
Det känns väldigt bra. Jag känner mig taggad, redo. Så det ska bli riktigt kul. Allsvenskan är en väldigt rolig liga, så kommer bli kul.
Känner du, jag håller ju på AIK och jag känner lite så här, jag fick frågan så här, vad det här gör med mig att nu en gammal AIK som går till IFK Göteborg, men den säsongen som du slog igenom 2020 var ju så pass speciell, alltså det var pandemiåret, det var knappt någon av oss som fick se dig spela live. Gör det någonting mer att det känns nästan som att så här, nu blir det första riktiga säsongen på den här nivån, eller vad tänker du kring det, att nu är det på riktigt igen?
Alltså som du sa, det var ju inte med publik, så det är lite annorlunda såklart. Så det kommer vara någonting nytt och det jag tror kommer bli ännu roligare, det, att spela med publik i Allsvenskan. Men att det är mer ett riktigt test, det tycker jag inte. Men det kommer bli roligt i alla fall med publik. Det kommer det.
Kan du berätta lite om processen? För de som inte har koll så gick du lämnade AIK för Groningen i Nederländerna. Men kan du berätta lite grann om processen med IFK Göteborg? Liksom hur länge har kontakten funnits och hur tänkte du initialt när du hörde att IFK Göteborg är sugna?
Jag hade ju en del klubbar i Allsvenskan. Jag hade ungefär 4-5 stycken. Men det kändes som att Göteborg hade bäst plan för mig. Och med Jens, tränaren, så var det väldigt intressant. Jag ville vara med på det här äventyret. Så jag hoppas kunna göra mycket matcher och hålla mig frisk. Som har varit ett problem liksom tidigare. Så jag hoppas att jag ska kunna vara frisk, hjälpa laget så mycket som möjligt. Spela mycket matcher och göra det bra liksom.
Ja, kan du berätta lite om, alltså, sen du lämnade AIK då, tiden i Groningen. Den har varit turbulent, alltså dels för dig, det har inte blivit riktigt vad du har tänkt, men också för, det har varit en väldigt tuff period för Groningen som har haft ekonomiska bekymmer och ja, men turbulent generellt. Hur har åren sen du lämnade Sverige varit?
Ja, som du sa så har det ju, jag tror ingen hade tänkt sig att de skulle ner till andra ligan när jag hade gått dit, så det är mycket som har hänt med många olika tränare och så också. Men jag känner ändå att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag fattade, du vet, för folk utanför att det att jag försvann lite liksom. Mm. Men jag har ju sett min utveckling varje dag. Jag har ju varit där i 3 år och jag har ju sett min utveckling. Jag känner att jag är en mycket bättre fotbollsspelare idag jämfört med när jag kom till klubben. Så jag ändå, jag kommer ändå med en känsla att jag vet vad jag kan och jag vet att jag kan prestera riktigt bra och att jag är mycket bättre fotbollsspelare. Sen kan det vara svårt för folk utanför som inte ser min vardag att liksom tänka liksom att jag har försvunnit, såklart. Och självklart har det inte gått som jag hade tänkt mig. Jag hoppades kunna prestera bättre där borta, men jag vet fortfarande vad jag kan och jag vet vad jag går för, så det är lugnt.
Paulus, om vi bara lyfter frågan kring den holländska eller nederländska träningskulturen och deras approach till spelare och utveckling och talanger. Så där. Holland har ju producerat och fortsätter ju producera talanger som håller på allra högsta nivå. Men även när det kommer in spelare till ligan och till klubbar som vet vad de håller på med, så känns det som att det kan gå väldigt fort för dem i positiv bemärkelse. Och du nämner ju själv att du har utvecklats betydligt mycket mer nu de här 3 åren än vad folk kanske har koll på. Och nu har vi ju också en holländsk koppling till Sverige med Jon Dahl Tomasson, med liksom att han bor kvar i Holland och Feyenoord och hela den biten. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan svensk träningskultur eller talangutveckling och holländsk i termer av vad de trycker på och hur de, ska säga, härdar en som person?
Ja, jag har haft lite olika tränare där i Holland, men det känns som att en sak som var väldigt stor skillnad för mig var alltså ärligheten och att de var så himla raka. Jag har aldrig haft en tränare som säger liksom exakt hur han känner. Ja, det var en tränare jag hade i Holland. Jag vill inte säga hans namn. Nej, jag vet inte någon namn. Men jag minns att det var en gång efter en match han hade tagit in mig i ett rum och sagt liksom: Paulus, du har varit fantastisk liksom senaste tiden och du kommer starta kommande 5-10 matcher. Du behöver inte oroa dig. Jag vill att du ska liksom bli bekväm i rollen. Och jag tror du kommer liksom säljas för massa pengar väldigt snart om du bara fortsätter så här. Så jag litar på det jättemycket. Sen veckan efter gjorde jag en skitmatch och sen tog jag in mig i samma rum och var så här, du ska inte starta nästa match. Du ska inte spela någonting nu, du ska bara lära dig. Så det går fort där borta. Mm. Och de är riktigt, riktigt ärliga och det är på gott och ont. Men sen hade vi en tysk också, han hade liksom typisk tysk kultur, du vet, väldigt, väldigt hårt också. Men jag tycker det är ärligheten som är den största skillnaden från Sverige. Man är väl lite mer mjuk oftast i Sverige.
Men just det, för det är jätteintressant att du säger att just med den här ärligheten, för även om det är på gott och ont som du säger, hur växer man som person, eller blir man bättre eller sämre på att hantera de här grejerna? För att det, jag kan tänka mig att det är en faktor som många inom citationstecken vet om, men det är en annan sak att uppleva det varje dag hela tiden under alla träningspass och matcher i vardagen.
Ja. Jag tycker, eller jag tror det är olika, du vet, vissa personer tycker egentligen inte man ska vara lika hård mot, vet. Man kan lägga upp det på ett annat sätt. Vissa behöver man vara hård mot. Så egentligen tycker jag man ska anpassa sig lite grann. Och sen har jag haft tränare där borta som inte har anpassat sig så mycket. Så det finns vissa personer som kanske haft det väldigt jobbigt på grund av den där aspekten. Så jag tycker egentligen man ska lära känna den personen och veta när man ska gå hårt, när man inte ska gå hårt. Men jag tycker, eller tror, att för många spelare så det bygger en karaktär. Och till exempel den hårdaste tränaren jag hade där borta, han i perioder hatade jag honom, du vet. Fast jag är jättetacksam att jag haft han, och jag tyckte det var en bra tränare och jag har lärt mig väldigt mycket från honom. Så jag tycker det beror på lite.
Men du var inne på det själv att IFK Göteborg var kanske den klubben som kom med den bästa planen för dig här och nu och sådär. Det är ju ett lån över den här säsongen. Vad var det Blåvitt på något sätt sålde in för dig som kände att det klaffade?
För mig är det, du vet, man kan prata med en klubb ibland och sen pratar man liksom bara med sportchefen och så, men det här kändes för det första som att de verkligen var sugna på att ta in mig. Hade bra samtal med Ola och han la upp lite hur de liksom ville spela den här säsongen och hur de såg på mig. Sen såklart pratade jag med tränaren Jens också, och för mig är det också viktigt, vet, att höra vad tränaren har att säga. Det är ändå han som tar ut laget och så. Och jag tror att kommer jag upp till liksom, nivån som jag vet att jag kan komma upp i, så tror jag att jag kan göra det väldigt bra i den här klubben. Sen såklart, var man än spelar i världen, så spelar de 11 bästa, så jag måste fortfarande prestera liksom, för att få speltid, självklart. Men det var mer planen som de hade angående liksom, spelet, hur de såg på fotboll, hur de såg mig som spelare. Så det var de där delarna.
Just angående hur de ser dig som spelare, har vi haft lite den diskussionen här. Kommer Paulos användas mest som ytter eller ska han in som nia? Så här, vad är du för spelare på det sättet idag? Ser du dig själv som en som kan gå in och axla den nummer 9-rollen som Blåvitt har under många år letat efter nu? Eller ser du dig själv som en ytter mer, som vi kanske känner dig från tiden i AIK framförallt?
Jag tror jag är ganska flexibel när det kommer till det. Jag tror jag kan spela på typ alla positioner där framme. Men jag tror att, som säkert många vet, jag känner att jag får ut mest av mig själv som 10 eller vänsterytter. Sen kan jag spela till höger och som anfallare ut lite grann. Men jag tror att jag är som bäst till vänster eller 10.
Vad skulle du säga då rent sportsligt som du är inne på? Det har varit en tuff period, men du känner ändå såklart att du har utvecklats under de här åren. Vad skulle du säga rent sportsligt är det du har utvecklat mest?
En mot en spelet har jag varit bra på tidigare också i AIK till exempel. Mm. Fast jag tycker att jag har blivit mycket bättre där. Och sen tycker jag att mitt fysiska spel är liksom felvänd, men även liksom när det kommer till snabbhet och kondition och balans och alla de där sakerna är klart bättre. Och sen också liksom mentalt, jag var ju väldigt ung när jag var i AIK. Jag är inte jättegammal nu, men jag var väldigt ung i AIK. Och det var ett tufft år. Sen gick det helt okej för mig. Så det, jag kanske red lite på den där vågen. Men i Holland så har det på riktigt liksom för mig personligen varit väldigt tufft i perioder. Så jag känner att jag har lärt mig mycket från det där också.
Kan man på något sätt, det är alltid lätt att sitta och vara efterklok när man har facit på hand och så vidare. Och det är svårt att förutspå vad som händer i fotbollen. Det går ofta fort, men som du är inne på, du var väldigt ung när du kom fram i AIK och gjorde bara en säsong innan du lämnade. Då finns det är alltid en klubb också som har sin önskan och så finns det spelare och så eventuellt intresse. Men kan du, när du kollar lite grann i backspegeln, kan du på något sätt känna att så här, fan, jag kanske gick lite för tidigt? Eller finns det någon sån del i när du tänker tillbaka på ditt val som du gjorde?
Som du sa, det är lätt att vara efterklok och jag ångrar inte det. Jag tycker det var rätt att ta steget då. Jag kände att jag behövde komma utomlands för att utvecklas ännu mer. Och sen självklart gick det inte som jag hade tänkt mig. Sen känner jag att det är på mig. Du vet, i slutet av dagen är det jag som spelar på planen. Vet, det är jag som ska prestera. Så jag lägger ingenting på klubbvalet eller något sånt där. Och som sagt, jag visste inte vad som skulle hända när jag gick dit. Ingen trodde ju att vi skulle gå ner till exempel. Någonting som förstörde mycket i min period där var ju skador såklart. Och det är också en sak där jag har lärt känna min kropp. Jag vet vad min kropp mår bra av. Jag vet exakt hur jag ska förbereda mig, vad jag ska äta och allt sånt. Så jag har lärt mig väldigt mycket. Och som jag sa, självklart så hoppades jag på att det skulle gå annorlunda där borta. Men jag blamar inte mig själv för det. Och jag känner att det var... Jag hade gjort om det, om jag säger det så.
Mm.
Om jag hade varit 18 år och skulle stanna AIK eller lämnat, så hade jag försökt gå utomlands. Då hade jag försökt.
En sista fråga, Paulos, innan vi släpper dig. Jag noterar nummervalet. Det är nummer 9, för er som inte har sett. Var det ett nummer du valde själv, eller var det någon som sa att fan, den är ledig, ska du inte kika lite på den?
Har jag nummer 9 i Göteborg?
Ja, det står på hemsidan i alla fall.
Du visste inte, eller?
Jag vet inte om det stämmer, jag vet inte. Ja, jag har ju trott att jag ska nummer 11, vi får se sen, men jag vet inte. Det här var lika nytt, det var väldigt nytt för mig.
Sjukt att droppa den i sändningen, bara, vilket nummer ska du ha? Ja, jag vet inte.
Påminner om när man var liten och man fick liksom slänga sig över väskan med alla tröjor och hitta alla skulle leta efter 10. Liksom. Vi får se om du får 9 eller 11 då.
Vi får se. Jag visste inte. Jag ska kolla upp det här. För jag tränade till exempel med nummer 11 idag.
Ja, okej.
Jag vet inte. Vi får se.
Nej, för varför jag reagerade. Jag tänkte för mig själv. Jag bara, han har säkert fått något nummer. Gå in på hemsidan. Och vissa spelare, när de är så pass nya att det har inte kommit upp än. Men jag tänkte nummer 9, Marcus Berg. Den lilla pressen.
Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet om det stämmer.
Vi får väl se.
Vi är varsen i första matchen kanske. Men fysiskt då, är du liksom, som du är inne på, du har haft lite problem nere i Holland. Är du redo att kliva in och köra? Det är alltså en start om en dryg vecka.
Tänker du alltså om jag är frisk eller konditionsmässigt och så?
Både och liksom. Hur långt ifrån att kunna starta en allsvensk match är du?
Nej, jag har fått ordning på min kropp och så senaste månaderna, så fysiskt på det där sättet känner jag mig väldigt stark och det känns väldigt bra. Sen flåset är ju inte på topp. Sen är det inte jättelångt kvar till toppform i flåset liksom. Men jag tror jag behöver lite tid där, så jag behöver nog bygga upp mig själv. Jag tränade ju med ursätt ett tag från januari.
Mm.
Tills nu, så, och det är lite annat tempo här jämfört med ursätt i Holland, så jag tror jag behöver lite tid att få igång flåset, så förhoppningsvis så startar jag med lite inhopp och sen om jag presterar tillräckligt bra förhoppningsvis spelar mer och mer.
Härligt, Paulos, stort tack för att vi fick ringa till dig och lycka till.
Tack så jättemycket, må bäst.
Ha det bra.
Detsamma.
Hejdå.
Ciao.
Hejdå.
Ciao.
Det är den första spelaren som ger oss ett må bäst. Det gjorde mig igår.
Ja, det kanske det.
Ja, fortsatt trevlig dag brukar annars vara vår favorit från Omar. Ja. Vi gör i alla fall Tuttosvenskan tillsammans med Tobias-registret. Ett svenskt register av blodstamceller där just du behövs. Varje dag drabbas nämligen en person i Sverige av en livshotande blodsjukdom. Där det enda hoppet för många av de insjuknade är att hitta rätt matchande donator. Det här är vårens viktigaste match alla kategorier. Processen för att bli donator är enkel. Man registrerar sig via hemsidan, får hem ett kit med en liten tops och skickar in den till Tobias-registret. Några minuter av ditt liv kan vara livsförändrande för någon annan. Och just nu behövs fler donatorer och inte minst män mellan 18 och 34. Läs mer på tobiasregistret.se och bli donator idag. Vi säger stort tack.
Det gör vi sannoliken. Vi ska ringa in till Isak Edén då. Avsluta med lite Elfsborg som alltså har gjort klart med Arber Seneli. Ingen liksom oro i Elfsborgsläget, va? Nej.
Han är aldrig orolig för någonting.
Nej.
Sjukt nog.
Nej, så är det. Isak, hur är läget?
Tjena, jo men det är toppen.
Ja,
det är fredag. Positiva nyheter i Elfsborgskretsar och premiären är inte allt för långt borta. Så att, det finns inte mycket att klaga på.
Inte idag heller.
Nej, exakt så.
Eventuellt Toto-svenskans soligaste deltagare efter fredag.
Ja, jag satt och läste här medan jag väntade på en lång genomgång av Elfsborgs ekonomi av Anders Norlén. Så att, då blev man inte på sämre humör heller. Så att, ja.
Vad tar du mer ifrån den då?
Att vi badar i pengar, eller på att säga. Nej, men, men att vi är en jäkligt välmående och välskött idrottsförening som är bra på att utveckla spelare och sälja dem vidare.
Och, men det stora såklart, ert jävla bokslut i all ära, men vi vill ju såklart prata om Arber Seneli som är hemma igen efter många år utomlands men också ganska lång tid i träning med er. Så att man har väl lite grann gått och väntat på det här, va?
Ja, men verkligen. Han har väl tränat med oss i nästan hela försäsongen. I alla fall 2 månader åtminstone, något sånt där. Och man har väl bara gått väntat. Och det har varit utdragen process med FIFA-papper hit. Och Sega, turka som inte vill göra som de borde göra kanske. Och hela den biten. Så att man hann ju bli lite orolig här nu, för det var ett av var det väldigt så, nu det är klart vilken dag som helst, men så har det gått ytterligare någon vecka, så att lite orolig hann man bli, men det är klart att det känns otroligt skönt att det är klappat och klart och kontraktet påskrivet 2027 tror jag det var till och med. Men han ska ju vara med redan idag i träningsmatchen mot Halmstad, så att det är nog inte omöjligt att vi får se Arber Seneli i en premiär på Borås Arena.
Har du liksom varit nere själv kanske och sett honom, eller har du nåtts av rapporter från folk i och runt klubben eller som kanske har varit på träningar och sådär? Hur bra är han så att säga?
Ja, nej, jag har inte varit på någon träning själv, men det man har tagit del av är ju att det är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare även 2024. Sen vet man inte hur det ska konverteras i matchform och hela den biten, men touchen är där, snabbheten kanske inte är lika extrem snabb som man var när han kom upp, men som jag tror Jimmy Thelin sa det vid något tillfälle att Arber Seneli är en snabb spelare i tanken, och det kommer man ju väldigt långt på i Allsvenskan, plus att han fortfarande har klippet och ett jäkla löd i bössan. Och sen tycker jag när man såg intervjun igår, alltså presentationsintervjun med Elfsborg, att det är ju en spelare som verkligen vill det här och en spelare som brinner, och det sprakar om honom. Det är inte en trött hemvändare som checkar ut, utan det här är ju något som Arber Seneli har velat i 1,5 år i princip, eller sen förra vintern. Det var ju på gång redan då, det var på gång i somras, men skedde sig av olika anledningar för att vi förmodligen inte hade råd med honom. Och nu har han fått möjligheten, så att han vill ju hem och spela med brorsan och utveckla brorsan och ta Elfsborg till toppen. Så att, det känns väldigt, väldigt bra.
Lite överentusiastisk presentation tycker jag. Mycket hang loose-tecken och telefontecken, och då känner man att, vad fan, du är vuxen nu, Arber. Skärp dig.
Ja, men så är det väl. Men det är ju, alltså så här, han har haft 2 korsbandsskador. Så att det är klart att det finns ett frågetecken kring kvalitet 2024, men det är ju kanske vår bästa spelare vi har haft ute i Europa efter Viktor Claesson möjligtvis. Men han är ju på den nivån, Arber Seneli. Och få hem honom när han är under 30, det kittlar ju något enormt. För jag tror inte, eftersom han har spelat landslagsfotboll för Kosovo istället för Sverige, så Så det kanske folk inte riktigt så här snappade upp hur bra han faktiskt var innan de där korsbandsskadorna. Men han ledde ju assistligan i Ligö vid något tillfälle. Snittade en halv poäng per match i Holland över 3 säsonger. Så att det är ju en riktig klassspelare om man kan hitta tillbaka till någorlunda form.
Vad gör det mer idag att han, som du är inne på, vänder hem för att på något sätt också få lira med brorsan? Och vad det kan innebära, det måste ändå vara alltså för Elfsborgs hjärtat inte helt tråkigt såklart.
Nej, verkligen inte. Och det är en av mina absoluta favoritspelare som vi har fått fram de sista 10-15 åren under min livstid. Och med brorsan och farsan, går ju, alltså hans far, går ju på alla träningar och är en riktig dunderprofil i Borås. Så att det känns väldigt genuint och härligt, och jag tror att det är väldigt bra för kulturen också liksom i laget. Och så här, vi har ju tappat mycket spelare, och då känns det fint att få hem en Arbe Sinelli och för all era McCabe som också bidrar till att sätta den där Elfsborgskulturen som vi behöver i laget för att utmana på riktigt. Så att det känns... det är en spelare som potentiellt kan dra publik till Borås Arena på egen hand.
Rami Kibbe är ju intressant alltså med tanke på den liksom väldigt misslyckade sessionen i Djurgården. Men verkar ju ändå på något sätt börja så sakteliga hitta tillbaka till det som det han en gång hade när han slog igenom hos er. Hur har han varit, så att säga?
Så jag tycker det lilla man sett i träningsmatcherna så ser han ju väldigt bra ut faktiskt. Förvånansvärt bra skulle jag säga. Johan Larsson gjorde en intervju i Borås Tidning där han liksom, förklarade det här med en kanongubbe och i omklädningsrummet, och att han liksom hittar tillbaka till glädjen. Och sen är det väl lite som en sån värvning som vi kanske inte har gjort innan, men som vi behöver göra. Att vi kanske värvar en, var jag 97, så var jag 27. Renodlad backup till en nyckelspelare. De värvningarna har vi inte gjort innan, men det är liksom sån lyx vi kan göra nu när vi har pengar och är i toppen, och det är sådana värvningar man behöver göra för att utmana på allvar också. Alltså jag menar, Malmö kan ställa upp med 2 startelver. Vi måste ju ha en bred trupp också för att utmana på alla fronter. Och att få in Rami Kaib som kan föreningen och liksom vill bara vara, alltså vill, han kommer ju vara nöjd med att inte vara ordinarie. Jag tror att han är införstådd med det första halvåret och året här, så att det kommer inte vara någon risk på det sättet. Plus att typ, vår stora svaghet i fjol var ju att Niklas Hult, när han väl inte spelade de 2 matcherna, så hade vi ju absolut ingenting på vänsterkanten. Och nu har vi en backup som kan få Hult att få en 30 minuter vila här och där, och det kommer nog göra Niklas Hult väldigt gott också.
Ja, vi hade med Ahmed Kassem efter att Rami Kaib blev klar för Elfsborg. Han var kanske gladast av alla. Skönt, nu sitter jag och vikarierar som vänsterback de matcher Niklas Hult skadade eller avstängd.
Ja, men verkligen, man såg det både i den cupmatchen mot Lund, spelade han väl vänsterback tror jag, och ytterligare någon match, och jag menar, vi slängde in André Boman mot Värnamo som vänsterback, och det blev ju milt sagt ingen succé. Så att det känns ju väldigt tryggt att ha in Rami där, och jag tror inte man ska dra för stora växlar på att han suttit på bänken ett halvår i Djurgården. Det finns väl dussigt av spelare som kommit in snett med Kim och Tolle och sen aldrig fått någon chans igen, så att det drar inte så stora växlar för. Det var nog inte hans miljö och hans klubb, utan han är Rami Kaib i Elfsborg och det är här han ska vara. Liksom.
Är ni klara med truppbygget nu eller?
Alltså, nu har vi ju extremt många offensiva spelare, så att jag blir väl inte förvånad om någon spelare där går ut på lån. Antingen om det är Jebare eller om det är Rapp eller kanske till... Nej, Kassem tror jag inte går på lån. Men vi har 5 yttrar och 4 tior och 3 anfallare. Det finns numerär och kvalitet och spets och bredd och talang. Men in kommer det inte komma något mer. Men däremot så tror jag absolut att vi kanske lånar ut någon spelare.
Men trots cupdebaclet som var då, så jag tolkar ditt ansiktsuttryck som att du ändå... Alltså det är god känsla i Borås inför den allsvenska starten.
Ja, men det var, jag tyckte Stefan Andreasson sa det igår med en sån här värvning. Det är en sån här värvning som Sinelli sänder ju ändå signaler. Alltså att vi ska ju vara med i toppen i år med. Sen förstår jag också att det kanske kommer ta lite tid och vi kanske inte kommer... Ja, jag tror inte vi kommer utmana hela vägen in i sista sparken i år. Men det känns ändå som att vi är en välmående förening. Nu har vi fått hem en ny formbärare och en ny signal om att IF Elfsborg är att räkna med. Så det känns ändå positivt. Och cupdebaclet de har lagt bakom sig, och det finns mycket, mycket spännande fortfarande. Och nu har vi dessutom fått hem då ytterligare några likeable hemvändare, Elfsborgare som man verkligen kan stå bakom. Nu har vi ändå en 6, 7, 8 stycken som är riktiga Elfsborgare i truppen, och det ska man verkligen inte underskatta. kryddat med lite talanger och utländska spelare och lite sådär. Så det känns ändå positivt, även om jag kanske inte tror att vi kommer flyga ut genom startblocken. Men vi har också lite lättare schema i början, så att ja, det känns ändå positivt faktiskt. Det känns på rätt spår.
Tänk så mycket positivt och ändå inte ens ha en chans över 30 omgångar.
Så är det, Josip. Vi andra lever i eran värld, så att vi får anpassa oss till den världen vi lever i. Och då får man vara nöjd med slåss om brödsmulorna.
När ska Josip sluta vara så här mot dig när vi ringer?
Aldrig.
Nej, det kan man fråga sig. Kan inte ringa någon gång när han inte sitter i studion?
Nästa gång jag ska med och Josip inte ska med, då ska vi alltså fan se till att ringa dig.
Nej, men så här. Det
jag sätter en klausul i mitt tuttosvenskan avtal här.
Allt detta handlar ju bara om att det är självförvållat från Borås. Det var hela hösten fick man höra, hela hösten fick man påminnelser och godmorgonhälsningar och allting. Så att nej, har man valt att den stigen vandra, så ska man vandra den hela vägen in. Så är det.
Vad tycker du mest illa om Isak? Josip Ladan eller Degerfors?
Det är hård konkurrens det här. Men Josip Ladan är nog ändå nummer ett här. Måste jag säga. Men jag var också blev lite provocerad här om dagen. Vi skapar ju någon så här samarbetsavtal med Oskarshamn. Och då kände jag, den föreningen borde vi väl hålla oss långt borta från. Men if you can't beat them, join them, antar jag.
De slog ut er i cupkvalet, va?
Ja, och så har de slått oss i gruppspel också senast efter pandemin. Mm. Så att, 2 gånger på 4 år har vi torskat mot dem.
Och dessutom på andra sidan landet. Det är ingen logik.
Nej, vad fan händer där?
Ja, det är lång väg att pendla för Melker Uppenberg som vi lånade ut dit. Men ja, det är Josip, Degerfors och Oskarshamn då, som är topp 3 i min värld.
Jag är nöjd med den.
Det är ganska bra topp 3.
Ja, det är ganska bra.
Spretig. Vi har ju Degerfors i dampremiären, så att jag får väl ta ut lite hot.
De kan klättra upp till den första platsen, man ord.
Det är inte omöjligt faktiskt.
Nej, vi får väl se.
Det var tur vi ställde in träningsmatchen som hade planerat in mot dem. Det kändes bra.
Otroligt.
Så otroligt självdestruktivt. Ja,
nu måste vi nästan ta helg på det här. Jag blir inte klok på vad ni pysslar med. Isak, tack för att vi fick ringa till dig.
Inga problem.
Vi hörs.
Tja.
Hej.
Härligt. Avsluta med en spontan hatlista. Det gillar man ju.
Ja, framförallt när Josip Ladan är med på den.
Ja.
Blir man på gott humör.
Jag trivs alldeles utmärkt. Hatet får gärna frodas. Och det får gärna nå fram till
mig. Så är det. En vecka till Allsvenskan. Det börjar bubbla i en hatet. Det känner man när man går in i den helgen som är den sista matchfria helgen på bra länge.
Mm. Imorgon är det bara en vecka kvar till Tim Pritsa nätare i 1-5-förlusten mot Malmö.
Ja. Reducering också till 1-5.
Ja, jag ska bara, vi pratade innan om att Svanen hade eventuellt i Hattrick Trophy försäsong svenskan. Så hade han ju en liten take där om att han ville närstudera startelvorna i Malmös internmatch för att eventuellt då kunna dra av lite poäng där beroende på om första laget eller andra laget vann. Internmatchen har spelats
idag, eller?
Idag slutade 3-2. Och jag ska bara snabbt säga då vilka som startade i det här vinnande laget. Så får Svanen göra den bedömningen själv. Malmö leder ju som bekant försångssvenskan-tabellen. Startelva då i det vinnande laget, lag Mörkblått. Johan Dahlin, Stryger Larsen, en juniorspelare som heter Olsson, Moisander, Bosanello, Skogmar, Christiansen, Ali, Rex, Tago, Kiese Thelin.
Ja, det är B-laget. Minuspoäng för Malmö.
Ja, B-laget vann. Det är faktiskt B-laget, ju.
Andra laget var Friedrich, McCauley, Jansson, Olsson, No, Berg, Jonsen, Bolin, Hughes, Jörgensen, Botheim, Vecchia.
Jörgensen och Botheim är förlorande laget. Noteras i lilla boken.
Fortsätt jinxa.
Så är det.
Fortsätt.
Det hade varit intressant att bara få se så här en kupp mellan allas B-lag. Jävlar vad Malmö hade slaktat den.
Där stack du inte ut hakan.
Nej, men det hade varit, jag hade velat se det någon gång. Man pratar kul om det hela tiden. Jag hade velat se liksom Malmös B-lag möta Peking, Gnaget, Bayerns B-lag. Och bara se om det är liksom 9-0 vi snackar. Eller vad det är för skillnad egentligen.
Ja. Det är det ju såklart inte. Men absolut, jag hör dig. Jag passar på att pusha för våra lagspecialer som rullar nu varje dag fram till Allsvens premiär. Idag var det Peking.
Ja.
Som kom ut, och imorgon kommer Bayern till lilla lördagsfikat, och sen kör vi på hela vägen fram till Allsvens start. Walter, Tapper, Josip, Kalle. Tack för idag. Tack chatten. Tack till alla er som lyssnar och engagerar i Tuttosvenskan. Vi är tillbaka igen på måndag. Hej så länge.
Trevlig helg. We'll be right back.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.